I Historia Nu special fördjupar vi oss i fyra delar i hur särlingen Adolf Hitler blev den fanatiske massmördare som världen känner. Programledaren Urban Lindstedt samtalar med Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, utifrån historikern Ian Kershaws biografi i två volymer. Vi följer Hitler från födseln i ett småborgerligt hem i Österrike till självmordet i bunkern vid kollapsen av Tredje riket. Ni hittar serien i samma flöde som Historia Nu.
Exakt, det finns den här dekadenstanken, alltså att USA ska gå under på samma sätt som det romerska imperiet ungefär. Dels det, och sen så har ju Sovjetunionen har ju satsat på teknik och naturvetenskap, och det är en väldigt konkret följd också att många länder i väst, inte bara USA, efter det som kallas för Sputnik-chocken, börjar satsa mer och mer på naturvetenskapliga utbildningar. Redan på grundskolenivå, matematik och så vidare.
Så det här får betydelse?
Oh ja, och det blir så, alltså, månaderna efter Sputnik så får det här verkligen en slags chockverkan.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen tog ordentlig fart efter att Sovjet skjutit upp satelliten Sputnik 1 i omloppsbana runt jorden den 4 oktober 1957. Men drömmarna om att resa ut i rymden hade funnits sedan antiken. Både det amerikanska och det sovjetiska rymdprogrammet tog avstamp i Nazitysklands utveckling av robotar under andra världskriget. Och trots att de bägge rymdprogrammen presenterades som civila fanns det i allra högsta grad militära bevekelsegrunder. Björn Lundberg är historiker vid Lunds universitet och han är aktuell med boken Kampen om rymden. Välkommen!
Tack så mycket!
När började man med de första experimenten med trovärdiga rymdfarkoster?
Ja, för att utveckla en rymdfarkost så behöver du givetvis ta det upp utanför jordens atmosfär.
Och vart, hur långt upp är det?
Ja, man brukar, nu för tiden så har man gränsen 100 kilometer som den allmänt internationella fastställda gränsen. I USA räknar man ibland ungefär 80 kilometer som gränsen för rymden. Det finns ju ingen fast gräns, utan det här är bara vad vi kommer överens om nere på jordytan, var gränsen ska gå så att säga. Och det handlar helt enkelt om hur tunn atmosfären är. Den ska vara så tunn att den i princip inte är märkbar överhuvudtaget och inte ger någon slags lyftkraft eller så. Vi kan ju inte ta ett flygplan och flyga rakt uppåt, för då blir luften så tunn att vingarna kommer inte bära. Dessutom kommer det inte finnas någon luft för motorerna att använda för att förbränna då. Så vi behöver en annan typ av teknik, och för det behöver vi raketer helt enkelt, raketdrift. Det som utmärker raketerna är att de har med sig både bränsle och det som kallas för oxidator, alltså syret som behövs för att förbränna bränslet med sig ombord. Så de har allt som behövs och de kan alltså fungera ute i rymden. Dessutom fungerar de genom reaktionsdrift, alltså att de trycker gas bakåt, vilket ger att raketen får en framåtriktad rörelse. Och det här insåg man ganska tidigt, att det var det här som skulle krävas för att göra rymdfärder överhuvudtaget.
Det var klassiska fysiska lagar som man kunde liksom tänka sig fram till.
Alltså en milstolpe i rymdfartens historia, det skulle man faktiskt kunna säga i Jules Vernes bok Från jorden till månen och månen runt då, som kom på 1860-talet om jag minns rätt. Och Jules Verne var ju den stora, ska vi säga, science fiction-författaren i den bemärkelsen att han introducerade det här konceptet att försöka ge vetenskapligt trovärdiga beskrivningar av olika äventyr. Till jordens medelpunkt är ett klassiskt exempel som inte hade någonting egentligen med verkligheten att göra, men som gav liksom ett försök till legitimitet, vetenskaplig legitimitet åt berättelserna då. Jorden runt på 80 dagar och så vidare. Och den här rymdfärden som Jules Verne gjorde, då tänkte han sig att de skulle skjuta upp människor med en jättestor kanon. Och det kan vara intuitivt på det sättet att på 1800-talet var ju artilleri liksom en självklar del av arméernas liksom utrustning och så vidare. Men problemet är ju att det är helt fysiskt omöjligt att få en människa att överleva liksom, om man skulle surra fast han eller hon på en kanonkula och skjuta upp personen. Accelerationen är för kraftig. G-krafterna är liksom, blir helt bizarra. Så det är fullkomligt otänkbart. Så du behöver någonting då som ger kraft uppåt. Liksom, och en accelererande kraft uppåt. Och då är det liksom raketen som är det möjliga alternativet. Och det här insåg folk som läste Jules Vernes berättelse. Och insåg
så redan på 1800-talet förstod
man det? Ja, sent 1800-tal kan man säga. Men då fanns det ju ingen som helst kommersiella intressen att utveckla den här typen av rymdfart. Man måste komma ihåg att vi hade inte ens flygplan som kunde flyga. Så människan var väldigt mycket fast på jorden. Och tänka sig rymdfärder var liksom allt för avlägset steg. Men det fanns ju några excentriker, om man får säga så, som ändå liksom fantiserade om det här och drömde om att kunna göra de här rymdfärderna som Jules Verne beskrev då. En av dem var Robert Goddard i USA på början på 1900-talet, som mer eller mindre på egen hand utvecklade enkla former av raketer då.
Men var han någon slags uppfinnarjocke eller var han en vetenskapsman?
Nej, alltså han var vetenskapsman. En legitim sådan, men betraktades som ganska mycket en kuf ändå, och får man säga. Och han var dessutom lite lätt paranoid, så han tog väldigt hårt åt sig när han kritiserades i media och vände sig mycket inåt och liksom jobbade på egen hand och blev mer och mer avskärmad så att säga, från omgivningarna, vilket då var en av förklaringarna faktiskt till att USAs rymdprogram hamnade långt efter Tysklands, som var eller raketprogram. Raketprogrammet i USA hamnade långt efter Tysklands under 1900-talets början då.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det tycker jag är en av förtjänsterna med din bok. Det är ju för att du faktiskt tar avstamp, även om det här med Jules Verne och allting har du med också, men du tar någonstans tar du avstamp i den tyska raketforskningen.
Ja, och den var ju helt central för det som vi får se sen på 50-talet, 60-talet med USA och Sovjetunionen.
Men var det den tyska, nu tänker man ju Nazi-Tyskland hela andra världskriget och så, men var det... När de startade, de tyska vetenskapsmännen, var det militärt redan från starten? Eller?
Nej, det var det egentligen inte. Utan det är två saker som samverkar här. Vi spolar tillbaka tiden då till efter första världskriget. När Tyskland har förlorat. Versaillesfreden har liksom inneburit ett slags förutmjukande nederlag för Tyskland efter kriget. Och då finns det dels ingenjörer, fysiker, vetenskapsmän i Tyskland som tänker sig att Tyskland är en industrination och att det är genom liksom, att ligga i framkant på de områdena som Tyskland ska resa sig med fredliga medel kan man säga. Och där uppstår en slags rymdfeber kan man säga, eller raketfeber. Under sent 20-tal, alltså innan nazisterna kommer till makten, så sker det flera olika typer av ideella initiativ, kan vi säga, för att utveckla raketbilar, liksom raketdrivna lokomotiv. Man fantiserar om att kunna flyga över Atlanten på 10 minuter i framtiden. Och så.
Man tog den här teknologin ganska fritt då, om man började utveckla raketbilar.
Ja, alltså det var i princip att man satte mer eller mindre fyrverkeripjäser bak på en lådbil ungefär. Men man liksom experimenterade med den här typen av teknik, helt enkelt. Och även med flygplan och så. Det var väldigt enkla, med dagens mått med ett väldigt enkel typ av utrustning. Men det var just sätt att visa hur den här rakettekniken skulle kunna användas.
Men var det krut då, eller var det flytande bränsle?
Delvis var det krutdrivna raketer i de här första experimenten. Men man utvecklar också då vätskedrivna raketer. Och det startar ett sällskap för rymdfart, alltså en förening helt enkelt, som ska främja utvecklingen av raketer för rymdfart i framtiden i Tyskland. Och där, en av de som går med i det här på tidigt stadium är en ung man som heter Werner von Braun, som får en nyckelroll i det här tyska raketprogrammet.
Vi kan säga att han kommer vi få höra talas om mer längre fram.
Ja, precis. Det som också händer i Tyskland i och med Versaillesfreden, det är att Tysklands möjligheter att rusta alltså militärt begränsas kraftigt, bland annat artilleriet. Däremot finns det inga hinder för Tyskland att använda raketvapen i Versaillesfredens villkor. Och det här får ju då den paradoxala effekten att Tyskland är ett av få länder som har direkta militära incitament att satsa på raketer.
De fick väl inte behålla något flygvapen efter Versaillesfreden?
Precis. Jag kommer inte ihåg detaljerna, men såväl flottan, arméns storlek, flygvapnet begränsas kraftfullt, och även artilleriet då. Och där står det väldigt detaljerat i Versaillesfredens villkor vilken typ av storlek på artilleripjäser och så de får använda sig av. Men eftersom rakettekniken inte fanns, så att säga, så fanns det inte heller någonting som hindrade dem från att utveckla den. Och då fanns det en del hökar, om man får säga så, inom den tyska militären som såg en möjlighet att kringgå Versaillesfredens villkor genom att satsa på raketvapen. Och det är så den tyska då, armén, får upp ögonen för det här och väljer att börja satsa på de här lite excentriska eller kufiska ingenjörerna och vetenskapsmännen.
Så det finns ett militärt element redan från starten,
ja,
egentligen?
Ja, och redan innan nazisterna tar makten. Så Werner von Braun kommer in i det här tyska militärens raketprogram redan innan nazisterna kommer till makten.
Det är ju liksom en sån här ikonisk grej från andra världskriget, man vet och vet få raketvapnen som tyskarna använder framförallt mot britterna. Det här är en process då liksom, men när hade man de första liksom raketvapnen klara under?
För sent om man ser det från tysk synpunkt, men för det är så då, jag tror Werner von Braun, det är 32 som han börjar jobba med den här typen av vapen, och då är det givetvis på experimentnivå. Men man har på ett tidigt stadium klart för sig att det är ungefär det som sen blir V2-raketen som man siktar mot. Alltså någon typ av raket som kan bära ungefär 1000 kilo sprängmedel över ungefär 25-30 mils avstånd. Så det är det man jobbar mot hela tiden. Men det är först 42 som man är redo att göra testuppskjutningar i skarpt läge, så att säga. Och man sätter in de här vapnen först 44, alltså under krigets sista år.
Då har man egentligen redan förlorat kriget.
Men Hitler är ju närmast besatt av tanken på ett vedergällningsvapen. Och då är V1 och V2 blir då hans utsedda vedergällningsvapen, de som ska slå tillbaka mot britterna, hämnas för de här bombningarna av tyska städer.
För att tyskarna har inte längre någon strategisk bombflyg egentligen.
Exakt, de kan i princip inte slå mot Storbritannien, eftersom deras, som du säger, de allierade kontrollerar luftrummet på västfronten helt och hållet. Däremot så har inte de allierade något försvar mot V2-raketerna. Dock ska man säga att V1, det är en helt annan teknik. Det är egentligen en slags förarlös jetdriven, alltså en slags förarlöst flygplan, kan man säga. Eller en,
så det är stor skillnad mellan V1 och V2?
Ja, det var helt olika tekniker. Det är bara namnen som är lika. Och det gjorde också att V1 då, den flög med en slags konventionell motor med mycket lägre hastigheter, vilket gjorde att britterna faktiskt kunde skjuta ner dem med relativt...
Men det var propeller bara?
Nej, det var en slags jetmotor. Som är tidig, alltså det var absolut högteknologiskt, men den hade inte alls de hastigheterna som V2-raketerna kom upp i då, med de här som var raketridna då. Och det gjorde att britterna hade inget försvar mot V2-raketerna under hela andra världskriget.
Mm. Men du skriver ju i din bok att med tanke på vilka resurser det här raketprogrammet slukade, så snarare skälpte det än hjälpte den tyska krigsinsatsen.
Ja, det får man nog säga. Det påskyndade nog snarast Tysklands nederlag, därför att det gick åt enorma mängder bränsle för att skicka iväg de här V2-raketerna mot städer som London då, eller Antwerpen i Belgien. Och de fick inte den psykologiska effekten som Hitler hade hoppats på. De fick ingen som helst militär effekt egentligen. Alltså de slog inte ut viktig infrastruktur eller så. Så att de slukade jättestora resurser, framförallt då det som var raketbränslet. Men också industriell kapacitet i viss mån.
Och utan att egentligen har någon militär effekt?
Nej, de åstadkom inte sina syften, eller alltså, uppnådde inte sina syften helt enkelt.
Men du, din bok, det handlar ju faktiskt om rymdkapplöpningen. Nu vet jag ju att von Braun där, han ville väl ut i rymden redan där på 30-talet egentligen, eller hur?
Ja visst, absolut.
Ja. Men vad är det som händer då efter att Tyskland besegras då, 45?
Det von Braun då, det han inser är ju att den här tekniken, den har inte de allierade. Tyskland har ett stort försprång.
Det kunde de veta säkert.
Ja, det visste de, att de allierade hade inte någon motsvarande vapen. De visste förstås inte hur långt efter amerikanerna var, men de gamblade lite och hoppades på att de allierade skulle se det här som viktig kunskap helt enkelt. Och de hade helt rätt. Allra flesta tyskar ville inte bli tillfångatagna av ryssarna, utan de flydde till en del av Tyskland så att de skulle kunna kapitulera till amerikanerna helt enkelt. Och det var det som hände, och amerikanerna mycket riktigt tog emot Werner von Braun och hans medarbetare och skeppade dem över till USA.
Men Werner von Braun, var han en medlem av SS eller något sånt?
Ja, han hade SS-medlemskap sedan 1940.
Var han nazist, vet man det?
Alltså det har ju varit mycket diskussioner. Von Braun själv hävdade att han bara gjorde det här för att man var mer eller mindre tvungen, att han inte hade några partisympatier överhuvudtaget.
Men vet man om han var aktiv i nazistpartiet eller något sånt?
Han var inte, mig vet ligger aktiv i nazistpartiet. Däremot så hade han det här SS-medlemskapet. Men han och flera andra klarade sig undan därför att de hade dels inte haft några liksom framträdande roller i det här. Men det är klart att dels har ju diskussionen varit om hur mycket de kände till kring förhållandena för de arbetare som byggde V2-raketerna.
Det är klart de kände till.
Exakt. Så de var ju på plats i de här fabrikerna där V2-raketerna byggdes.
Och det var som ett vanligt koncentrationsläger.
Det var koncentrationslägerfångar som byggde de här. Man brukar säga det, att det dog alltså fler koncentrationslägerfångar i tillverkningen av V2-raketerna än vad det dog personer som till följd av V2-raketerna i Storbritannien och så vidare. Så att det var ju fruktansvärda villkor. Men Werner von Braun var dels skicklig på att liksom tona ner det här, plus att amerikanerna givetvis gärna gjorde det också.
Så att, amerikanerna var ju ganska medvetna om vad som var på gång. Även i slutet, man litade inte på Sovjetunionen. Och jag tror att man i princip räknade med att ett kallt krig, eller kanske inte ett kallt krig, att ett riktigt krig skulle bryta ut förr eller senare mot Sovjetunionen.
Så det fanns ju många saker då som i det här skedet talade till von Brauns så att säga, fördel då, att han kunde göra den här förvandlingen, om man får säga så.
Men hamnade de i fångläger, de här raketforskarna, eller vad gjorde amerikanerna med dem?
De kallade sig själva för prisoners of peace, för de var inte formella krigsfångar, men de hamnade i en slags limbo tillvaro där de fick inte röra sig fritt då i USA.
Men de skeppades över till USA?
De skeppades över till USA, hamnade i en militär bas ute i öknen på gränsen mellan Texas och New Mexico, absolut liksom så långt ifrån så att säga civilisationen, om vi får säga så, som man kunde tänka sig.
Man litade inte riktigt på dem.
Man litade absolut inte på dem, och framförallt ville man inte ge dem några höga befattningar eller något större ansvar. Så von Braun upplevde ju en frustration givetvis, att han hade den här kunskapen om de här vapnen och han fick inte så att säga han fick inte göra fler vapen, utan hans primära uppgift i början var att utbilda amerikanerna i att använda den här tekniken. Man skeppade ju nämligen över V2-raketer också, som USA kunde experimentera med.
Med tanke på vad som ska hända längre, de flesta som har något slags hum om rymdkapplöpningen vet ju att i början var det ju faktiskt Sovjetunionen som ledde. Så vilken betydelse fick det att man plockade in tyska vetenskapsmän som ändå låg ett antal år före amerikanerna i raketutveckling när man sen skulle börja erövra rymden?
Det fick så stor betydelse så tillvid att mycket av den tekniken som amerikanerna använde av var en direkt vidareutveckling av det tyska V2-vapnet.
Hur lyckades Sovjetunionen? Lyckades Sovjetunionen också skaka rätt på tyska vetenskapsmän? Eller?
Ja, inte så många vetenskapsmän, inte lika många, men visst, absolut en del ingenjörer som hade jobbat. Det var ju många som hade jobbat inom det här V2-programmet och några av dem lyckades de sovjetiska säkerhetstjänsten lägga beslag på. Man hade också den fördelen att den här tillverkningen låg i det som blev den sovjetiska ockupationszonen, så man hade då tillgång till den här underjordiska fabriken till exempel och kunde plocka med sig en del grejer därifrån. Men det var också så att man ska komma ihåg att vid andra världskrigets slut så hade USA en enorm militär överkapacitet jämfört med Sovjetunionen. Inte minst tekniskt då, teknologiskt. Man hade atomvapen till exempel, det saknade ju Sovjetunionen under de första åren efter andra världskrigets slut. Och man hade också ett överlägset bombflyg och allt möjligt. Och det gjorde...
Fast man var inte helt medveten om det själv.
Nej, det, från båda sidor så fanns det en slags rädsla för vad den andra sidan hade för kapacitet och så. Men Stalin och andra högt uppsatta liksom, personer inom Sovjetunionen insåg att de här interkontinentala ballistiska missilerna, alltså att kunna skicka raketer till USA helt enkelt från sovjetiskt territorium, skulle kunna vara ett sätt att liksom skaffa sig ett försprång helt enkelt.
Det här drömde ju redan Hitler om under andra världskriget.
Exakt, och det är den drömmen som man från sovjetiskt håll plockar upp. Så därför så inleder man en satsning på den här typen av vapen. Och man ska komma ihåg att en interkontinental ballistisk missil, det är i princip det som behövs för att kunna skicka upp en satellit i rymden då.
Det är ungefär samma krav att skicka en missil från Europa till USA som att skicka en rakt upp i rymden.
Ja, det är inte så stor skillnad. Alltså det man använder både från amerikanskt och ryskt håll sen för att göra de första uppskjutningarna, det är helt enkelt interkontinentala ballistiska missiler.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Den här frågan kanske är helt onödig nu, känner jag lite, när vi kommer vara liksom var de här rymdprogrammet kommer ifrån. Men sen när väl rymdkapplöpningen kommer igång så beskrivs ju det här som en fredlig vetenskaplig kamp. Men det är väl åtminstone en sanning med modifikation, eller?
Absolut. Man ska komma ihåg att USA och Sovjetunionen båda vill framställa det här som en slags fredlig tävlan och visa upp vetenskapligt kunnande, tekniskt kunnande. Men tekniken bygger i princip helt och hållet på militär teknik, alltså de här raketvapnen. Och det är det man använder sig av, och det är också så man kan så att säga motivera kostnadssatsningarna i mångt och mycket. Framförallt under de tidiga åren av rymdkapplöpningen, det är för att man kan visa att det här är militär teknik, och kan vi skicka upp en en satellit i rymden så kan vi också skicka till exempel ett atomvapen till en annan kontinent då, till exempel. Så att det finns en absolut en militär del, men man vill givetvis tona ner den betydelsen både för att av sekretessskäl, men också för att man inte vill att det är det som ska vara så att säga den dominerande delen av historieskrivningen, om vi får säga så.
Mm. Du, den 4 oktober 1957 så skickar Sovjetunionen upp världens första satellit, den som har blivit känd som Sputnik. Hur reagerade världen på den händelsen?
Storökt. Det är fascinerar människor.
Det finns den här fascinationen för rymden, den är levande.
Ja, alltså man ska komma ihåg att det kommer som en överraskning, men det kommer inte som en total överraskning, för att man har både från amerikanskt och sovjetiskt håll talat om att man skulle kunna göra en uppskjutning av någon form av konstgjord satellit. Men när det väl sker, så dels är det förvånande att det är Sovjetunionen som kommer först. Och dels så väcker det här en massa tankar och fascination helt enkelt. Jag tror att både ledarna i Sovjetunionen och USA, de underskattar lite grann vilken typ av propagandavärde den här uppskjutningen har.
Rent tekniskt, vad var det man gjorde?
Rent tekniskt var det så att man tog en R7-raket, alltså en interkontinental ballistisk missil. Man skjuter upp den från nuvarande Baikonur i nuvarande Kazakstan. Och man har då placerat längst upp då i den här noskonen, om man ska säga, så har man placerat en storlek som ungefär en större badboll.
Det är ingen stor satellit.
Nej, det är det verkligen inte. Den väger ungefär 70 kilo. Men i metallhölje som har en liten radiosändare, eller två radiosändare tror jag det är, men den ska skicka ut en radiosignal. Så det är ingen avancerad utrustning heller. Också några antenner då som ska kunna skicka den här, och batterier då som ska kunna förmedla den här radiosignalen.
Hur länge snurrar den här upp i rymden?
Det är några månader åtminstone. Mm. Så den håller på ett tag. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt, men det är ett tag.
Och det är mer än några dagar.
Ja, alltså det är det. Ja. Och den skickar ut ett sånt här ganska ättrigt pip som amatörradiooperatörer runt om i världen kan fånga upp. Och som då även nu plockas upp i USA. Sovjetunionen går ut med den här nyheten. Och då, som sagt, så den spontana reaktionen i USA tycks vara att det här liksom är ett stort ögonblick helt enkelt.
I mänsklighetens historia.
Precis, väcker fascination. Men ganska snart så börjar det här plockas upp i en slags politisk debatt i USA. Och president Eisenhower, som är republikan, hans politiska motståndare, bland annat Lyndon Johnson, som senare blev president, utnyttjar det här för att visa på att USA har hamnat på efterkälken i den tekniska utvecklingen jämfört med Sovjetunionen.
Det finns sådana, man beskriver det som att i ett disciplinerat Sovjetunionen där människor jobbar åt ett håll kan de uppnå det här, medan i USA där man bara är intresserad av att ha kul och konsumera, så blir det ingen riktig ordning.
Exakt, det finns den här dekadenstanken, alltså att USA ska gå under på samma sätt som det romerska imperiet ungefär. Dels det, och sen så har ju Sovjetunionen har ju satsat på teknik och naturvetenskap, och det är en väldigt konkret följd också att många länder i väst, inte bara USA, efter det som kallas för Sputnik-chocken, börjar satsa mer och mer på naturvetenskapliga utbildningar redan på grundskolenivå, matematik och så vidare.
Så det här får betydelse?
Oh ja, och det blir så, alltså månaderna efter Sputnik så får det här verkligen en slags chockverkan.
Sovjetunionen lyckas ju bibehålla initiativet, jag tycker nästan under en ganska lång period, för det är inte så länge innan man skickar upp den första levande varelsen i rymden.
Mm. Den första levande varelsen i omloppsbanan, ska vi säga.
Ja, just det.
För att amerikanerna har faktiskt experimenterat med apor redan med de här V2-raketerna. Men i omloppsbanan runt jorden, det är ju då bara en månad efter Sputnik 1 så kommer Laika upp i rymden då, det som kallas för Sputnik 2.
Laika var en gatuhund som man hade hittat i Moskva.
Ja, precis. Och som då fick det, ska vi säga, hedersamma uppdraget. Otacksamma uppdraget att åka upp. För det fanns ju ingen som helst teknik för att föra tillbaka henne till jorden. Utan man skickade upp henne med vetskap om att hon skulle dö då under den här färden. Och,
man mörkar ju också här, eller hur?
Ja, alltså det var ju inget som man gick ut med liksom så. just den delen var inte det man skröt om, utan det var snarare uppskjutningsdelen. Men det, man, mycket inom det sovjetiska rymdprogrammet mörkar man ju, framförallt mörkar man alla uppskjutningar innan de har visat sig lyckosamma, om vi säger så.
Men jag tänkte också det att efteråt så har det framkommit att Laika levde mycket kortare än vad man officiellt hade sagt ute i rymden.
Eller jag tror det var så att hon levde längre. Att man tänkte sig att man gav henne en giftinjektion som då skulle så att säga ge henne en stillsamt slut på livet, men det man har
visat. Var det bara hittepå eller?
Ja, för hon jag tror att hon dog sen av någon slags värmeslag, och det skapade inga rubriker då, men det har vi i efterhand då väckt en del känslor.
Det är också, det här är ju två system som slåss mot varandra. Vi har det amerikanska kapitalistiska öppna samhället, och sen har vi det slutna kommunistiska Sovjetunionen, och det här får ju lite, men en annan sak som jag inte hade koll på som jag tyckte var spännande att läsa om, det var det här coronaprojektet inom det amerikanska rymdprogrammet. Hur startade det egentligen?
Ja, det är egentligen, då ska man, får man nog gå tillbaka till innan Sputnik faktiskt.
Okej. Så det har pågått ett tag när de här sakerna hände?
Ja, och det är CIA som är i desperat behov av underrättelseinformation inifrån Sovjetunionen. Det är ju väldigt slutet Sovjetunionen, det är jättesvårt att fixa spioner där. Men man inser att man då borde kunna använda någon form av satellit för att fotografera sovjetiska.
Och det här är innan den första satelliten är uppskjuten?
Ja, det här är innan det ens finns några satelliter överhuvudtaget. Så på det sättet så är man tidigt ute. Men man, dels vet man ju inte riktigt hur man ska lösa den tekniska biten, men man vet inte heller riktigt hur man ska lösa den rättsliga biten. För det är ju så att vid den här tiden så finns det ingen officiell slutgräns för det som, vad som ska räknas som internationellt luftrum. Så en av anledningen till att USA satsar på att skicka upp den första vetenskapliga satelliten, nu hinner ju Sovjetunionen hinner ju först med Sputnik, men USA har som en idé att man med det vill etablera ett prejudikat helt enkelt för att det ska vara okej att skicka satelliter som kan gå då över Sovjetunionen till exempel. Och när man väl har lyckats med det så börjar man experimentera med de här spionsatelliterna inom det som kallas för coronaprogrammet. Och officiellt så har det en vetenskaplig täckmantel kan vi säga.
Corona har ju fått en annan betydelse sen dess.
ja, precis. Det betyder ju bara krona på latin är det väl. Men exakt, vi tänker på något helt annat idag med corona. Men det här coronaprojektet då är så att man skickar upp satelliter med starka kraftfulla kameror för den tiden. Däremot så ska man komma ihåg att det finns ingen teknik för att föra ner högupplösta bilder från rymden till jorden. Någon digital fotografi är överhuvudtaget inte utvecklat i den här tiden. Så man tar helt enkelt kapslar med filmrullarna i och skickar ner med fallskärm. Och sen har man ett flygplan, eller flera flygplan, som kretsar över Stilla havet. Man beräknar ungefär var den här kapseln ska komma då med fallskärm. Och sen så har man en form av hov som man helt enkelt fångar upp de här kapslarna.
Redan i luften alltså?
Ja, de är konstruerade så att de ska kunna landa i vattnet, och sen om ingen plockar upp dem inom 2 dygn tror jag det var, då skulle de sjunka till botten så att de inte skulle hamna i fel händer. Men det var mycket lättare då att se dem och plocka upp dem så länge de befann sig i luften.
Men när får man upp den första spionsatelliten då?
Ja, man genomför då testuppskjutningar, och den första som lyckas fånga bilder från Sovjetunionen, det är 1960 som man har på plats. Då har man flera så att säga, testuppskjutningar och misslyckade försök.
Det går rätt fort här i utvecklingen egentligen med allting som händer.
Det gör ju det, och det här sker ju förstås helt i största hemlighet. Den här delen,
och det här är ingenting som man överhuvudtaget berättar för någon?
Nej, utan spionsatelliterna, de blir ju officiellt inte erkända förrän efter kalla krigets slut, ska man komma ihåg. Alltså det här coronaprogrammet.
Men det är ett väldigt framgångsrikt program.
Ja, det är helt precis. Och man satsar på det långt in på, eller en bit in på 70-talet, själva coronaprogrammet. Men då kommer det ny teknik som är ännu mer avancerade, och nya spionsatelliter som är ännu mer avancerade. Och så småningom även digitala.
Vad får man reda på med de här första spionsatelliterna?
Man får ganska detaljerad kunskap om det sovjetiska programmet för långdistansrobotar, interkontinentala robotar. Så man får alltså en detaljerad kunskap om deras kapacitet att skicka kärnvapen mot USA. Och det har man inte haft tidigare.
Och man har överskattat den sovjetiska kapaciteten.
Mycket. Man har pratat om hundratals sådana här långdistansrobotar när det i själva verket rör sig om en handfull vid den här tiden då. Så det är en stor skillnad. Och det gör ju då förstås att den amerikanska militära ledningen blir betydligt tryggare. Även om inte allmänheten i USA får reda på den här informationen. Mm.
När får vi den första bemannade rymdfärden?
Det är i april 1961 har vi kommit till då. Och då skickar Sovjetunionen upp Yuri Gagarin i rymden. Som den första kosmonauten då, som de sa, i rymden.
Det är samma mottagande av det här beskedet som Sputnik skickas upp.
Ja, det är nästan ännu större. Och den här gången har USA också varit ganska öppna med att de har liknande planer på att skicka ut en människa i rymden. Men nu lyckas Sovjetunionen liksom knäppa dem på näsan med kort varsel då, eller med liten marginal. Och det här får ju en enorm propagandaeffekt. Dessutom visar det sig ju att Yuri Gagarin är en väldigt karismatisk typ. Så han åker på turnéer runt världen och besöker även Sverige bland annat.
Men inte USA?
Inte USA, precis. Kennedy sägs att han har känt sig hotad av hans popularitet.
Ja. Men hur gick den till då, den första bemannade rymdfärden?
Då har man en raket som heter Vostok, som är en vidareutveckling av den typen av raket som man använder för att skicka upp Sputnik då, med en klotformad kapsel. Man skickar upp den från samma plats i dagens Kazakstan. Och Yuri Gagarin gör ett helt varv i omloppsbanan faktiskt. Det tar ett tag innan amerikanerna lyckas med samma bedrift.
Och sen, han är inte bara uppe, han är inte, som de här rymdturismen idag, när man bara är uppe och sniffar lite och stött och
svärmen. Exakt, det är inget sånt här rymdskutt som man säger, utan det är en rejäl rymdfärd runt jorden då. En och en halv timme ungefär. Och sen så är han tillbaks och landar. Och då blir det lite dramatiskt, för det, den här kapseln hamnar i rotation och... Men Gagarin lyckas skjuta ut sig själv med en slags katapultstol. Och det var också tanken, för man har inte liksom utvecklat ännu en fungerande landningsmekanism för den här kapseln. Så att han landar med fallskärm så att säga, utanför kapseln och på en åker i Ryssland och blir upplockad.
Det här idag är kanske nästan svårt att förstå vilken chock nästan det här var för världen.
Man ska komma ihåg, det är bara 60 år drygt sen, eller vid den här tiden är det inte ens 60 år sen bröderna Wright gjorde den första då, kontrollerade flygningen med ett flygplan. Så det har ju gått enormt snabbt.
Men det är ju oerhört fascinerande att Sovjetunionen, jag menar, det är ändå ett land som är helt förstört av krig. Det är en väldigt hård diktatur. Alltså många vetenskaps... Jag menar, det är en av de här första ledande raketforskarna har nästan strykit med i Gulag. Han tappade alla sina tänder när han satt i läger i Gulag. Jag menar, trots det här så lyckas de slå amerikanerna på fingrarna gång på gång. Går det att förklara det här på något?
Ja, men det är förstås en jättebra fråga. Det är många saker som samspelar. Dels var ju Sovjetunionen då relativt skickliga på att allokera resurser till vissa delar av samhället, medan andra var otroligt eftersatta. Men så det är klart att det var en aspekt. Sen fanns det förstås också, de hade väldigt skickliga personer som Sergej Koroljov som du tog upp, som ledde då en av de här designbyråerna som utvecklade raketer. Det är lite intressant att komma ihåg också att de hade en konkurrerande byråer kan man säga inom Sovjetunionen då, som tävlade om liksom de här kontrakten eller uppdragen.
Så det är som så här moderna startup-företag idag, då kan man ju jobba med att man har team som konkurrerar med varandra.
Ja, men lite så kanske. Vi kanske inte ska dra parallellerna för långt, men absolut så fanns det en sån.
De hade inga sack och säckar där.
Så de hade inte samma samordning som man fick i USA med NASA till exempel, men några nyckelpersoner då fick stor betydelse.
Individerna spelar roll
här. De spelar absolut roll här. Och sen då att man har satsat på själva den grundläggande rakettekniken, den är också betydelsefull.
Senare då, det här amerikanerna måste ju känna sig, de känner sig väldigt jagade här nu. Liksom, och i USA har man ju en fri press också. Jag kan tänka mig att det fanns, tongångarna kanske inte alltid var så positiva till den amerikanska. Amerikanerna skickar upp någon satellit som går åt pipan, en raket, och så döper pressen den till Kaputnik.
Precis. Det som skulle blivit den första amerikanska då konstgjorda satelliten i rymden, Vanguard-raketen. Och det är flera sådana här förutmjukande liksom nederlag då, och att Sovjetunionen också kommer först med Gagarin, det är väl på något sätt spiken i kistan då. För det här är ju i april 61 som vi sa, och John F. Kennedy har ju tillträtt som president.
Ny, ung, dynamisk president.
Precis, och ganska ointresserad av rymden till en början åtminstone. Men ganska snart så inser han att det här är inte bara handlar om teknik, utan att det också handlar om två länder som kämpar om internationell prestige helt enkelt. Och han, efter Gagarins rymdfärd så kommer USA då skicka upp sin första astronaut, Alan Shepard, men då inte i omloppsbana utan ett sånt här
rymdskutt.
Ett rymdskutt, om vi får säga så. Så de lyckas inte matcha riktigt Gagarins färd, men de är i alla fall på banan. Men Kennedy, han meddelar att USA ska skicka en människa till månen innan decenniets slut. Här i princip.
Alltså, innan decenniet är slut. Vi är ju 61 där, så vi är på 9 år.
Ja, och så det är egentligen, kan jag tycka sig, helt vansinnigt med tanke på att det krävs en helt annan typ av resurser helt enkelt för att åstadkomma det här. Men det finns också en idé här. Och för det är nämligen så att Kennedy har bett Lyndon Johnson, som är hans vicepresident, att kolla med NASA. Vad är det vi kan göra som vi garanterat kan vinna? Alltså vi vill ha en vinst i den här rymdkapseln.
Man vill att uppgiften ska vara svår.
Man vill att uppgiften ska vara svår. För att det är det enda sättet man tänker sig att man ska kunna knäcka Sovjetunionen. Så att det räcker inte med någonting som är görbart, utan det ska vara så pass svårt och kräva så pass mycket resurser att man i princip ska kunna satsa sig förbi Sovjetunionen. Man diskuterar nämligen andra varianter också, som till exempel bygga en rymdstation i omloppsbana, men där finns det en risk att ryssarna kommer hinna före helt enkelt. Så man vill ta ett så djärvt språng som möjligt egentligen i det här läget.
Det här döps ju till Apollo-projektet. Vad var den största utmaningen med det här att sätta en gubbe på månen och ta hem honom igen?
Alltså det är svårt att välja ut nästan, för det är så många delar, det är så otroligt komplext. Men en av dem är givetvis att bygga en tillräckligt stor raket, för det krävs en enorm raket helt enkelt.
Det är betydligt större grej att åka till månen än att åka upp till, vad sa du, 100 kilometer?
Exakt, eller 300 kilometer kanske, eller 400 kilometer som är då liksom vad som krävs för omloppsbana. Så att det är en helt annan storlek, därför att du måste ju också ha med dig liksom tillräckligt med bränsle och så vidare för att du ska kunna komma tillbaka igen.
Om man är inte nöjd med att skicka upp någon och sen får den dö där.
Nej, det man kan inte göra en Laika liksom i nej, så det är inte, det finns inte på kartan. Däremot skickar man ju upp rymdsonder, obemannade rymdsonder, för Sovjetunionen bland annat lyckas ju landa såna på månen. Men att skicka en människa, det kräver ju något helt annat då.
Men man förstår komplexiteten här, för att man organiserar om hela rymdprogrammet.
Precis, USA hade ju då, från början hade man ju, alltså fram till Sputnik så att säga, då hade man inte haft en administration för den civila rymdfarten i USA helt enkelt, utan det var armén, flygvapnet, flottan som hade haft sina egna raketprogram då, som kom ur den här militära användningen. Men då bildade man 1958, så bildade man NASA, och de får ju uppdraget då att satsa på bemannad rymdfart. Först har man Mercury-programmet som är de första bemannade rymdfärderna. Och sen har man det som heter Gemini som är en slags förberedelse, generalrepetition inför Apollo-programmet. Och sen då, så under tiden som Gemini-programmet pågår, så utvecklar man den här enorma raketen Saturn V som ska användas för. Mm.
Det här är ju en brytningstid i USA, en orolig tid. Det är liksom rasmotsättningar, vi har medborgare kampen där för de svartas rättigheter i samhället och sådana saker. Det finns ju ganska stora andelar av den amerikanska befolkningen som lever på rena tredje världen nivå egentligen. Och ändå är man beredd att satsa de här enorma pengarna på att ta en man till månen och ta honom hem igen. Hur liksom uppfattades det här i den här ganska såriga tiden egentligen?
Ja, men det är förstås på ett sätt splittrande i den bemärkelsen att, som du säger, det var, vi ska komma ihåg att de här astronauterna under 60-talet i USA, de är alla män och de är alla stridspiloter. Och fram till ganska nyligen så hade det amerikanska flygvapnet pilot pilotutbildningar. Alltså fram till andra världskriget så hade de bara varit öppna för vita. Så det fanns ju en väldigt konkret rasdiskriminering i USA, fortfarande vid den här tiden.
Även på statlig nivå då?
Ja, precis. Den hade ju avskaffats så att säga i och med på 60-talet. Men det fanns ju liksom mer osynliga normer och en liksom subtil rasism kvar även på statlig nivå. Och stora rasmotsättningar givetvis. Så det här programmet, bland många afroamerikaner så uppfattas det ju som någonting som inte berör dem, så att säga. Och som är ett enormt resursslöseri.
Det finns ju en talande bild här ifrån presskonferensen där de visar upp astronauterna som ska vara med om att åka till månen. De är så lika varandra. Så att journalisterna ber dem att ställa sig i bokstavsordning för att de ska kunna hålla ordning på dem när de ska skriva om dem efteråt.
Precis. Mercury-programmets astronauter som får den här Mercury 7 som har den. De är hyfsat lika i ålder, i längd och har nästan samma frisyrer. Så de är helt klart svåra att skilja på. Men sen ska man komma ihåg också att det här Apollo-projektet, det handlar inte bara om att skapa en slags nationell enighet, utan absolut är det så att Kennedy till exempel och senare Johnson, det är klart att de vill vinna nationell prestige med de här rymdprogrammet, men det handlar också om det som vi pratade om innan, den internationella prestigen, och kunna visa att vem som är ledare i världen. Och då har ju då den här idén om att den som på något sätt kontrollerar rymden kan också kontrollera livet på jorden, den blir väldigt viktig.
Kontexten är ju, det är kallt krig här, och vi har haft Koreakriget på 50-talet. Där liksom de två systemen står mot varandra, och sen så Vietnamkriget trappas ju upp mer och mer under 60-talet och amerikanerna blir mer och mer engagerade i det här. Det är en ideologisk kamp helt enkelt. Men även idag tycker jag det är svårt att fatta hur svårt det här är att sätta. Ja, det handlade ju om två män på månen och så ta hem dem igen. Ja, men här måste man ju tänka nytt. Det har ju aldrig gjorts förut. Vad valde man för lösning?
Ja, men det var ju så att man hade lite olika idéer. Den tekniskt enklaste skulle man kunna säga, det hade ju varit att skicka en stor raket till månen med en månlandare som hade tillräckligt mycket bränsle och så vidare för att sen helt enkelt kunna återvända till jorden. Men man bedömde att det skulle bli för svårt, för att det skulle krävas en allt för stor raket helt enkelt för att lyckas med det. Så man bestämmer sig att man måste någonstans dela upp liksom raketen, om vi säger så. Och en idé man har är att man skickar upp flera olika delar i omloppsbana först kring jorden och därefter skickar iväg hela raketen till månen.
Det låter rätt komplext.
Det låter väldigt komplext.
Ja.
Men den lösningen man till slut bestämmer sig för, det är då att man skickar upp en raket som innehåller en sån här service- och kommandomodul och en månlandare. Och när man kommer till månen så åker man in i omloppsbana kring månen, kretsar kring månen, och därifrån skickar man ut den här månlandaren. Som är då en mindre konstruktion med de två astronauterna ombord. Och en tredje astronaut som stannar kvar i omloppsbanan kring månen och väntar. För då krävs det mindre total vikt så att säga, på raketen.
Alltså ända från när man börjar med de första bemannade rymdfärderna. Det här är ju oerhört farligt. Hur mycket olyckor händer på vägen här fram till att vi har satt den första mannen på månen?
Vi har ju den mest uppmärksammade olyckan, det är den som kallas för Apollo 1, som var helt enkelt innan, det var inte vid själva uppskjutningen utan vid en övning. Det skulle bli den första uppskjutningen med Apollo-projektet, den första bemannade uppskjutningen, där tre astronauter omkommer då.
Men de har inte lämnat jorden då? Det är egentligen inte tanken att de ska lämna jorden heller?
Nej, utan det uppstår en brand helt enkelt under en övning när de ska testa den här kapseln. Och de brinner in i den här kapseln. Och på samma sätt så sker det olyckor i Sovjetunionen då, som får mindre internationell uppmärksamhet, men som också visar på farorna med tekniken givetvis. Så det är klart att det finns en oro, men amerikanerna känner sig så pass säkra när man väl skickar upp Apollo 11, förlåt, och den första alltså bemannade månfärden, förlåt, så då har man genomfört tillräckligt mycket tester, anser man, för att kunna göra det här på ett säkert sätt. Men det är ju alltså absolut en kalkyl som innehåller ett stort riskmoment. Det är man helt på det klara med. Alltså.
man har ju sett på dokumentärer och man har hört folk berätta som levde då när det här hände. Juli 69 när det här sker, men liksom hur reagerar världen på den här fantastiska tekniska äventyret?
Jo, men det är ju det slår ju liksom tittarrekord. Man kan ju sända det här live då på TV, den här månlandningen.
Mm. Så det sänds live, ja, på månens yta.
Och precis. Och det sitter ju människor i svensk tid då mitt i natten och tittar på de här bilderna på när Neil Armstrong kliver ner på månens yta. Så det får ju absolut ett jättestort propagandavärde och är ju en, måste man ju säga, det är en epokgörande händelse, även om den inte har liksom någon militär betydelse eller till exempel eller så. Men så symboliskt så är det ju verkligen en epokgörande händelse.
Neil Armstrong blir den första människan som går på månens yta. Och Buzz Aldrin kommer väl som god tvåande.
Exakt.
Medan, kommer jag inte ihåg,
Collins.
Jag kommer inte ens ihåg vad han hette, som är kvar där i omloppsbanan runt månen. Det är lite tragiskt. Men den här enorma succén, det är samtidigt slutet på det här med månresor, eller hur?
Det blir början på slutet.
Apropå
det med Michael Collins då, som blir lite grann den tredje tenoren, om man får säga så, den lite bortglömda personen i det här sammanhanget. Man ska komma ihåg att de USA genomför ju ytterligare 5 bemannade månfärder.
Okej, okay, så han får åka till månen?
Men däremot så är det ett gäng andra som också är bortglömda, kan vi säga, i den här Apollo.
Man kommer bara ihåg ettan. John F. Kennedy brukar ju säga det, att tvåan, det är first loser.
Ja, men det var väl kanske lite så här. Men det är klart att för dem så tror jag att de var nog inte bara liksom med för att vinna internationell berömmelse, utan det var nog också liksom på ett djupt personligt plan en målsättning för dem att genomföra de här rymdfärderna, de astronauterna som deltog. Så att, visst fanns det lite prestige, det ska man komma ihåg, men det är lätt att i efterhand tänka att allting bara handlade om att bli mest berömd, så att säga, men så var det inte.
Men Sovjetunionen här då, har de inga ambitioner att beträda månen?
Jo, men de lyckas inte. De inser ju då, när Kennedy redan 61 går ut med den här idén om att de ska göra en bemannad månlandning, då inser de ju att de måste på något sätt svara upp mot den här utmaningen. Men dels så dör Sergej Koroljov, som vi pratade om innan, han som är liksom chefskonstruktör. Och
relativt ung han då?
Ja, jag kommer inte ihåg exakt hans, men det är en absolut en för tidig död. Men han var ju märkt de här åren i Gulag bland annat. Han hade ju placerats då i fångläger där av Stalin, eller under Stalintiden. Så att de tappar lite tempo där. Dessutom är det precis som USA hade räknat med, att konstruera en raket som är tillräckligt stor för att komma till månen, visar sig bli för komplext och för stort projekt. För det man ska komma ihåg är att den här tekniken har ju inte den här militära potentialen som de här interkontinentala ballistiska...
Det här är show-off.
Ja, det här är show-off liksom. Och, så det finns ingen praktisk nytta, om man får kalla det, eller militär nytta, med att utveckla de här raketerna. Och det gör att man kan inte, så vet jag, riktigt motivera att man ska göra det. Så man gör ett par uppskjutningar, så alla slutar i misslyckanden, och den ena är ett fullkomligt katastrofalt misslyckande där hela den här enorma raketen exploderar och förstör stora delar av startbanan. Eller uppskjutningsplatsen. Så att, och sen ger man i princip upp det här, för man inser att man kommer inte hinna före USA. Och sen lyckas ju då också USA med sin första månlandning, och då kan man säga att efter det så går den här idén på sparlåga. Men man kan notera att det finns då liksom bevarade ritningar och så från den här tankarna på det här sovjetiska månlandningsprogrammet. Och de hade ju en lite annan typ av kapsel. Man tänkte sig att man bara skulle skicka ner en människa till månen bland annat.
Mm. Men man gör några till bemannade månfärder.
Så december 72 så är det Eugene Cernan som är den sista som kliver av från månens yta och återvänder till jorden. Eller senaste kanske vi ska säga.
Senaste, ja.
Apollo 17 är det.
Just det. Men du, Sovjetunionen kom ju ut starkt i början. Det gör de ju. Men det är ju amerikanerna som vinner rymdkapplöpningen. Vad beror det på?
Ja, men till stor del så beror det på att USA har trots allt en överlägsen ekonomisk och industriell kapacitet. Så att ju längre det här pågår, desto större chanser har, möjligheter har USA att satsa på den här tekniska utvecklingen. Man har också då en öppen ekonomi, större innovationskraft och så vidare. Så det finns många olika aspekter. Så att den militära delen, de ballistiska missilerna, så där är Sovjetunionen duktiga. De lyckas också då skapa ett fungerande rymdprogram i början här då, som är väldigt, väldigt framgångsrikt. Men de lyckas inte hålla den här teknikutvecklingen igång med samma utsträckning som USA gör. Så det är väl den korta förklaringen egentligen till det här.
Men sen efter det här så ändrar ju amerikanerna spår någonstans, och man börjar planera för de här space shuttle.
Ja, men det vi ska komma ihåg att efter andra världskriget och ett par decennier framåt, då har vi det som man i Sverige kallar för rekordåren. Mm. Och som
stark tillväxt.
Enormt stark tillväxt, och den ser vi också i USA. Men i början av 70-talet kom oljekrisen och lågkonjunkturen därefter, och det är en jättestor utmaning. Och bland annat Nixon då inser att det är väldigt svårt att motivera de här enorma kostnaderna som Apollo-projektet trots allt har haft. Så man skalar ner det här, och ett sätt att minska kostnaderna, tänker man sig, det är att bygga en återanvändningsbar rymdfarkost, en rymdfärja.
Jag misstänker att de blev rätt dyra ändå.
De blev ju det, och som alla andra sådana här projekt så är det klart att de liksom, ja, gick över budget rejält också.
Mm. Här har vi ju ytterligare en, det är ju liksom i ens egen tid på något sätt en av de mer spektakulära rymdolyckorna. För vad man gör är att man bjuder in en amerikansk lärare att få följa med.
Precis, och det här är nu fram med 1986 då. Och en av fördelarna med de här rymdfärgerna, det var ju att man kunde ha fler personer i besättningen. Och vilket innebar att man behövde inte ha bara tränade astronauter, utan man kunde också bjuda in personer som var mer eller mindre civila då, med en kortare utbildning. Och en av dem var då det som skulle bli den första lärarinnan i rymden. Krista McAuliffe, tror jag hon hette.
Historielärare, om jag inte minns helt fel.
Och hon skulle bland annat hålla lektioner, videosända då, från rymden. Och via sådana här satellitlänk. Men Challenger då exploderar kort efter uppskjutningen på grund av en trasig packning i en av de här sidoraketerna.
Det är så små detaljer som får sådana stora konsekvenser.
Enormt små detaljer. Det har varit kallt då, någonting med luftfuktigheten vid uppskjutningen då, och den här packningen har gått sönder. Ja, det blir en explosion och samtliga i besättningen då omkommer förstås.
Mm. Men nu har man väl börjat prata lite om vi ska runda av här, att man faktiskt ska åka till månen igen, eller hur?
Ja, i högsta grad. Det här är ju fullt på gång. Nu har man ju genomfört den första uppskjutningen med den här Artemis-raketen. Alltså
men det här är inom NASA, det är inte de här privata rymdbolagen.
Exakt, så nu är det NASA igen. Men det man ska komma ihåg är att NASA samarbetar ju med till exempel SpaceX då, Elon Musks företag, om raketerna som ska användas för i olika rymdprogram. Men USA har Artemis-programmet, så att om inte det skulle drabbas av några akuta budgetproblem, så kommer de genomföra bemannade månfärder på nytt här nu då. Relativt snart faktiskt. Och även Kina har ju gått ut med att de vill skicka människor till månen. Så att det finns en hel del som talar för att vi ser en ny mån- och rymdkapplöpning.
Men Ryssland lär ju knappast ha något rymdprogram längre.
De har ju svårigheter. Man ska komma ihåg att internationella rymdstationen är ju fortfarande ett projekt som drivs av Ryssland och USA tillsammans i det här läget. Huvudsakligen då, även Japan och Europa är med på tal. Men så det är klart att det är väldigt frostiga relationer där, och Ryssland har ju ekonomiska bekymmer.
Mm. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet, aktuell med boken Kampen om rymden. Stort tack för att du var med idag.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.